Jesu namn. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång. Idag, om vi får höra hans ord, så må vi inte förhärda våra hjärtan, så som i Meriba, så som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. Herre, öppna våra sinnen, våra öron att lyssna på lärjungavis, våra hjärtan att liksom Maria gömma och begrunda ditt heliga ord, oss till liv och salighet. Amen. Vi kom ju förra gången fram genom Romarbrevets tredje kapitel. Och vi kunde konstatera om vår rättfärdiggörelse att den hade helt och hållet sin grund i Jesus Kristus. Hans person, hans verk och gärningar. Alltså helt och hållet utanför oss själva. Och att det kommer till oss, uppenbaras, bärs fram till oss genom det vi kallar evangelium, genom Guds ord. Det finns där färdigt och fullbordat, har för människan hela tiden funnits så. Den förlorade sonen, han kom till besinning, står det så småningom. Har ni tänkt på för övrigt lite parentetiskt att i den engelskspråkiga världen så kallas han för den slösaktige sonen utifrån sitt levande. Men vi kallar honom den förlorade sonen. Han kom till besinning och sa han ville vända åter. Fadershemmet som han ville vända åt, det hade stått där oförändrat, fanns hela tiden fullt färdig. Det var han som var ute i främmande land och det blev ingen förändring där hemma. Så det skulle vara att komma snett och missförstå om man skulle föreställa sig att Kristus visserligen genom sin död, sin förtjänst, har förvärvat en möjlighet till rättfärdiggörelse, men att människan nu å sin sida måste uppfylla vissa villkor. Eller om man då vänder det på det viset att nu har Kristus visserligen åstadkommit en försoning, men sedan för att rättfärdiggörelsen ska komma till stånd så måste människan å sin sida, det måste bli en levande tro, det måste vara en rätt ånger, eller hur man nu vill beskriva det hela. Men går vi fram i Romarbrevet så ska vi väl snabbt upptäcka att försoning och rättfärdiggörelse är alldeles identiska begrepp. Vi har ju blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod. Och vi har blivit försonade med honom genom hans sons död, heter det ju. Och då ser vi att det är ju helt parallella uttryck. Hans blod och hans död, det är inte två skilda saker. En god författare upprepar sig inte och blir långrandig. En god författare, och Bibelns författare är i de flesta fall goda författare, jag menar stilistiskt sett, den vet att man varierar sig, använder olika ord, lite olika termer när man gör parallella utsagor och så. Och så är det här. Försoning och rättfärdiggörelse är samma sak. Men vi tar och gör så här att vi går inte händelserna i förväg utan tittar lite i fjärde kapitlet först. Och där lyfts Abraham fram, vår stamfader. Och så står det om honom vad han har vunnit. Jo, att han Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Där ser vi liksom återigen det här verbet rättfärdiggöra, att det handlar om att bli tillräknad, förklarad, få det omdömet fällt om sig. Det räknades honom till rättfärdighet. Inte så att det innebar en stor förvandling in om honom. Det gjorde det, men på ett annat sätt som kom senare. Och det ska vi återkomma lite till. Han hade alltså inte gärningar att peka på, Abraham, utan han trodde Gud. och det tillräknades. Som det står några verser längre fram, han trodde på honom som förklarade den ogudaktige rättfärdig. Och kan han nu, som vi sa, förklara den ogudaktige rättfärdig, ja, då kan han förvisso också förklara hela världen rättfärdig i och med Jesus. Och detta ord nu om Abraham, att han tillräknades rättfärdig, om vi går fram här, det skrevs inte bara för hans skull utan även med tanke på oss. Jag kommer ihåg att allt vad som är skrivet, det är ju skrivet till oss, för att vi genom den tröst som skriften ger ska bevara vårt hopp. Abraham är bara en. Det gäller oss alla, ordet. Abraham kallas trons fader. Abraham är en syndare, liksom vi alla. Genom tron får vi vara Abrahams barn. Och vad står det då sen? Rättfärdighet kommer att tillräknas oss. På samma sätt när tillräknades Abraham. Som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus vår Herre. Den 25:e versen sen är väldigt viktig att läsa sakta och begrunda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Vad betyder en sådan vers? Där har du återigen en sån här parallella utsagor. Det ena lika väl som det andra. Och vad betyder för skull? Ja, här är det ju så att våra svenska uttryck har egentligen samma lite dubbeltydighet som det ord som Paulus använder här. Han använder prepositionen dia. Och för skull, ja, ni vet ju, det kan ju vara såväl kausalt som finalt. Nu tänker jag på en gammal talare för en 30 år sedan uppe i Umeå, sa vid ett tillfälle så här, när han hade använt ett sånt uttryck. Jag har förstås glömt skolgrammatiken, så du vet inte vad det betyder. Men kausalt, det är det som anger orsak, varför det blev så. Och finalt, det är ju ändamålet till vilket det ska ske. Och så är det med för skull. Och vad kan det betyda här då? Han utlämnades för våra synders skull. Ja, det står ju helt klart orsaken. Varför blev han utlämnad i döden? Jo, för våra synders skull. Det var de som var orsaken till det hela. Och sedan så skedde nästa steg. Han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Vad var orsaken till att han inte kunde behållas i döden? Utan att Gud uppväckte honom och inför hela världen visade: det är fullbordat. Jo, det som var fullbordat, det var ju vår rättfärdiggörelse. Kristus hade kommit, den ene, och som utlovat var en evig rättfärdighet var frambrakt. Då Herren på en enda dag hade strukit ut alla synderna i folket. Det går naturligtvis inte, som många vill göra här, som skygga för att sjunga världen i Jesus rättfärdiga orden, vill jag mena. Nej, men andra delen där, det måste det betyda för att möjliggöra vår rättfärdiggörelse. För att det skulle kunna bli möjligt efter det här. Men lite eftertanke säger oss ju att det är orimligt. Redan språkligt sett. Skojare och bedragare använder sig ofta av ordvrängeri och ordlekar och så. Hästskojare sa man förr, bilskojare säger man nu för tiden. Men Guds ord ägnar sig inte åt sådant. Här är det två parallella saker. Lika i det ena som det andra fallet. Varför blev det som det blev? Han utlämnades. Han uppväcktes ifrån det döda. Så måste vi hålla före en rättfärdiggörelsedom. Det var ju alltså så att när han uppväcktes, då skedde det en avlösning, en förklaring, en syndaförlåtelseförklaring som Gud utfärdade över det fallna människosläktet. Synden är försonad och utplånad. Så har vi alltså förklarats rättfärdiga av tro, och då har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Då kommer vi alltså in på det femte kapitlet. Och där lyfts ju då sammanhanget framför oss, hur det förhåller sig, det här med synd och nåd. Parallellen mellan Adam och Kristus. Det var ju genom en enda människas fall som människosläktet dog, kan vi säga. Synden kom in. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Det var Adam det. Och han är då en förebild av den som skulle komma. Typ och antityp kallas det där med tekniska termer. Men nu är det ju inte med nåden som är syndafallet. Ty om, och nu ska vi se här. De många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Och sen lyfter han fram att det är ju ytterligare en skillnad i likheterna där. Domen kom ju genom en endas överträdelse. Den frikännande nåden, den kom ju efter många överträdelser av oss, men genom en endas lydnad och rättfärdiga handlande. Ett frikännande ledde Kristus till. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herraväldet genom den ende, hur mycket mer skall då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom den ende, Jesus Kristus. Och när vi kommer lite längre fram då till vers 18 och 19 här, där har vi ju sammanfattningen av vad han vill säga om parallellen mellan Adam och Kristus. Ja, hela rättfärdiggörelsen. Och han inleder då med ett alltså, araon. Och hur står det där? Här får vi också läsa omsorgsfullt. Så som genom en endas, eller ens, står det väl eftertryck, men det översätter vi då med en endas fall. För alla människor blev till en fördömelsedom. Liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor. Så har en endas rättfärdighet eller rättfärdiga handlande, rättfärdiga liv, för alla människor blivit till en livets rättfärdiggörelse. Livets rättfärdiggörelsedom. En enda i båda fallen. En endas fall och en endas rättfärdighet för alla människor. För alla människor. Men skillnaden i det ena fallet till en fördömelsedom. I det andra fallet till en livets rättfärdiggörelsedom. Ty, och så upprepar han sig Paulus här en gång till i 19 versen. Liksom genom en människas, och nu säger han här inte fall, utan nu varierar han sig, olydnad, så fick de många stå som syndare i det här fallet då. I ena fallet vad resultatet blev, vad de fick, och i det andra fallet då vad de själva blev genom den ende. Så också genom ens, och nu står det lydnad här då, olydnad, lydnad, skall de många stå som rättfärdiga. Ja, då har vi alltså fått fram någonting som skett här. Adams fall får konsekvenser för alla människor. Och i andra ledet så kallar han det för de många. Kristi handlande får konsekvenser för alla människor, Och i andra vers 19 här då, så säger han istället för de många. Och vi skulle ju kunna säga, använda ett eget uttryck, för hela världen. Adam för hela världen, Kristus för hela världen. Så allt detta som Adam har dragit över oss genom sitt fall, det har Herren Kristus, vill han säga, gottgjort och helat genom sin rättfärdighet. Och här varierar Paulus lite grann. Det finns två uttryck för rättfärdighet som är snarlika. Där det ena vanliga mena betyder, alltså det kan ju synne, rättfärdighet abstrakt som sådant. Medan det andra ordet som han använder här, lite mer sällsynt, det kan ju om snarare ta sikte på själva det rättfärdiga handlandet, rättfärdighetsverket som Kristus utför, kan även ha lite av betydelse rättsfordran. Och det har ju blivit det, genom Kristi verk så har ju en rättsfordran uppstått. Lagen har nämligen fått sitt. Lagen kan inte anklaga mer. Den har ingenting mer att komma med. Den måste så att säga skriva under kvittot. Ja, jag har fått allt vad jag kräver och är betalt. Och då står ju alltså denna rättsfordran där. Nu finns det inget mer att fördöma för. Så finns då icke mer någon fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så fick det många stå. I ena fallet som syndare, i det andra fallet som rättfärdiga. Kristi lydnad, det innefattar ju hela hans verk här. Vi brukar kalla det för både hans aktiva och passiva lydnad. Aktiva, gammal tid sa man hans görande och lidande lydnad. Det är ju nämligen så att lagens bud som ska fullföljas, uppfyllas in till minsta prick. Vem av oss har gjort det? Vem av oss har fullgjort ett enda av Guds 10 bud? Ingen enda. Alla står vi fördömda där. Men Guds lag är uppfylld in till den minsta prick genom Kristi aktiva lydnad. Han har fullgjort allt samman. Lagen har fått sitt. Och detta är lagens herre som har gjort det. Inte för sin egen del, för han står över lagen, han är dess herre. Men han gick ju ställd under lagen i vårt ställe, oss till godo, blev detta skett. Så räknas det, se återigen, tillräknas det i himmelen så att ja, de människorna har uppfyllt min lag. Den är uppfylld i min älskade son Jesus Kristus. Där ställe. Straffet som vilar på fallet släkte för alla våra synder och måste utmätas, det är ju Kristi passiva lydnad. Han har lidit, han har tömt vredesbägaren i botten. Så har lagen inte heller där mer att kräva. Allt sammans är fullbordat. Gud måste säga, ja, min rättfärdighet har fått sitt. De har dött. Därför att en har dött för alla, alltså har de alla dött. Min älskade son har framburit straffet. Och därför är det också väsentligt att vi läser omsorgsfullt här och ser hela tiden parallellen som Paulus talar om. Det är många, att vi inte ger oss in på äventyret att försöka begränsa det många. För det försök vill man återigen gärna göra här när man inte vill sjunga den där salmen Värden i Jesus rättfärdigar orden och tycker att det är för starkt och det är farligt att sjunga så. Det är många som skulle stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Det måste väl snarare betyda många i betydelsen en stor skara. Men alla kan det väl inte gälla. Ja, men då har ju inte heller alla stått som syndare till följd av den endes fall. Och då är vi inne på en ren fariseisk lära att det finns inget egentligt syndafall. Både i parallellen mellan Adam så använder han ju för alla människor, för de många, Vers 18, för alla människor, för alla människor. Vers 19, för det många, det många. Alltså kan vi inte annat än vi låter Guds ord tala. Vårt förnuft tar vi till fånga under Kristi lydnad. Våra eventuella invändningar, de måste falla till marken. Guds ord säger, i honom är hela världen rättfärdig vorden. Så står det i Guds ord. Nu tänker väl många så här att ja, men det kan inte vara så. Alla blir väl inte saliga och kommer till himmelen. Och då kan jag fråga så här. Har vi någonsin lärt detta i våra församlingar? Vi som inte kan annat än med Paulus bekänna världens rättfärdiggörelse i Kristus har väl aldrig hävdat detta. De som beskyller oss för det, de gör det förmodligen mot bättre vetande. Eller åtminstone har de haft möjlighet att veta bättre. Paulus, det är naturligtvis inte heller det. Däremot så vet han en sak, och det står, märker vi i Romarbrevet, att redan på hans tid så kom det beskyllningar om att man lärde på det ena eller andra sättet. Alltså ett, som man säger, för fritt evangelium. Det är ju så somliga påstår att vi lär, säger han. Så lägger han till att det ska få sin dom för detta falska vittnesbörd. Nej. Ordet, rättfärdiggörelsen, tar ju sikte, som vi har sagt, på tron. Den förkunnas och avslöjas för människan. Inte för att hon ska förkasta den. För att hon ska känna sig tillräckligt god för att behöva den. Utan för att hon ska tacksamt ta emot gåvan. För att den fördömde ska ta emot frikännandet till liv. Om man förkastar och avvisar den, då blir den ju till ingen nytta. Då blev den aldrig till där den var avsedd att bli, till en personlig egendom, till liv och salighet. Men om Gud har dukat fram, om jag använder den bilden, precis likadant och lika mycket för alla, färdigt, ät och drick. Somliga förkastar detta, vill inte veta av det, tycker sig inte behöva det, eller säger det tror jag inte på, det är bara en bluff eller så. Kan man på något sätt lasta Gud för att de inte fick del av denna underbara gåva? Gud har ställt det precis lika för alla. Somliga förkastade den, förhärdade sig och stod emot medvetet till sitt eget fördärv. När människan så inte får nytta av det och går förlorat, så är det ju helt och hållet hennes eget fel. Kristus har dött precis lika mycket för den som går förlorad. Det har erbjudits evangelium precis lika mycket. Vägen har varit precis lika öppen. Vem som helst får när som helst tro sig salig i Guds ord. Det är min tro att synden blev förlåten i Kristi död, fast ej av mig begråten. Ja, det gäller för alla människor. Inga tårar, ingen gråt är det som kan göra saken god. Endast Jesu Kristi blod som har runnit för alla lika mycket. Så därför så har vi detta mycket tråkiga faktum och detta så fullständigt onödiga och meningslösa att människor ändå går förlorad för att Kristus har förvärvat och friköpt varenda själ på jorden. Detta med vad Kristus har gjort för hela världen, det kan vi ju gå vidare med och gå till andra Korinthierbrevet 5. Där har vi ett annat sånt här ställe som talar om försoning och rättfärdiggörelse, vad det innebär. Där han ju säger att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det är väsentligt. Vi sa att rättfärdiggörelsen består inte i en inre omvandling av människan. Men resultatet däremot av att människan blir född på nytt, att evangelium har fått slå rot och upptänt tro i människans hjärta, det är att då påbörjas ett nytt liv. Ett nytt liv börjar spira i det döda hjärta. Alltså det gamla är förbi, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens ämbete. oss, apostlarna alltså, försoningens ämbete. Predikoämbetet kan kallas för det. Det är det ämbete som ska försoningen predika. Det kan också kallas, ja, det har också andra namn. 19 versen då. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Här ser vi lite grann det här med försoning, vad detta är. Nu ska det erkännas att den där versen kan eller skulle kunna översättas också: det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Skillnaden är väl ganska minimal vad gäller själva försoningen. Men det är nog kanske ändå naturligare att läsa att Gud var i Kristus försonande världen med sig själv, icke tillräknande dem deras synder. Gud var i Kristus. Det säger ju alltså något om Kristi person. Gud, i honom bor gudomens fullhet lekamligen. Gud var i Kristus och gjorde vad? Jo, försonade världen med sig själv. Vad innebar det? Vad bestod det i? Jo, det var ju just ett icke tillräknande dem deras synder. Det är vad den innebär för oss människor, försoningen. Och då kan vi säga att då är vi väl lite grann framme vid de här tre sakerna jag tog upp från början, om man skulle ta och knyta ihop lite grann. Försoningen alltså, dess innebörd, eller rättfärdiggörelsen heter ju ämnet. Men rättfärdiggörelse och försoning är samma sak, har vi ju kommit fram till. Dess innebörd, och som menas med det, vad det innebär. Dess ursprung, hur den har uppkommit. Och dess omfattning. Innebörden av detta, att bli tillräknad en främmande rättfärdighet, det är ju just detta: icke tillräknande dem deras synder. Eller med ett annat ord, syndernas förlåtelse. Ursprunget till detta är att Gud var i Kristus och genomförde ett försoningsverk mellan Gud och människa. Ursprunget är Guds kärlek som gjorde att han utgav sin enfödde son, prisgav honom till korset. Han som bar världens synder, han på vilken alla våra skulder var lagda, han som var genomborrad för vår överträdelsers skull. Där är grunden. Där så har den uppkommit, den rättfärdighet som avslöjas, uppenbaras för oss i evangelien. Den enda vi kunde tänka ut av oss själva, det var lagens rättfärdighet. Där människan strävar och strävar med sina offer och kommer aldrig fram. För lagens väg är stängd för alltid för människan. Så är det genom Herren Jesus Kristus, inte av lagens gärningar, utan att de har förtjänat det, av nåd genom tron för Jesu Kristi skull. Och så har detta då skett för alla människor, eller som skriften också säger, för de många. Och när Herren Jesus Kristus i den natt då han blir förrådd, säger han ju också om sitt blod, Nya testamentet i mitt blod, förbundsblodet, utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och det betyder precis samma sak. Hans blod är utgjutet för alla människor, och det är utgjutet till syndernas förlåtelse. Så får vi inte bara omfattningen utan också själva syftet till alla människor: syndernas förlåtelse. Och därför, för att detta nu ska kunna bli en personlig verklighet, så fortsätter han, om vi går tillbaka till andra Korinthierbrevet 5, 19 och 20. Icke tillräknade dem deras överträdelser. Ja, vi kanske ska göra ett inskott här. Man har ju nämligen velat tänka, ändå göra en liten invändning här och begränsa det hela. Ja, det är en sak. Men än har man inte fått rättfärdiggörelsen sig tillräknad. Det räcker inte där. Sen måste det också komma till inom människan, det ena eller det andra. Men då glömmer man bort en sak. Att synden icke tillräknas och blir förlåten, det är ju detsamma som liv och salighet. Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Vad är det som skiljer människan från Gud? Som stänger himmelen? Jo, det är ju synden. Och där synden är borttagen och inte tillräknas längre, utstruken och förlåten, där är ju vägen till himlen öppen igen. Där är förhållandet återupprättat. Då fattas ingenting mer. Det är mycket grovt missförstånd och en allvarlig förvrängning att tänka sig att sedan måste därefter ytterligare något villkor och någon motprestation komma. Andra botsalmen, Psaltaren 32, talar idag om säll är den. Ja, vi tar och läser den förresten. Ordagrant. Psaltaren 32. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Som Herren ej tillräknar synd, den människan är salig. Den har fått sin synd övertäckt, sin överträdelse förlåten. Det är omfattningen åt alla människor. Och då är vi tillbaka här. Förlåt, icke tillräknat dem deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Gud i sin godhet låter det inte stanna vid det som sker för bortåt 2000 år sedan i en avkrok av världen, långt bort ifrån Rom och Aten, borta i Orienten. Utan han har anförtrott oss försoningens ord. Detta ska ut över hela världen så att alla människor får reda på det. Det ska ju uppenbaras i evangeliet för varje människa så att hon kan komma till tro. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, så att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Han har alltså inrättat ett ämbete som ska bestå in till världens slut. Att detta ska förkunnas för alla folk. Det har ju nämligen behagat Gud att genom speciella medel föra ut detta. Vi kallar det för nådemedlen. Därför att, av två skäl kallar vi det för det. De vittnar om Guds nåd. Ordet som predikas. Men det har någonting mer med sig. Det är en Guds kraft till salighet för var och en som tror. Det har alltså nådemedel också på det viset. Att det inte bara vittnar om. Att de för med sig, lämnar över och räcker fram till den åhöraren. Den nåd som de vittnar om. Och Guds ord är levande och kraftigt. Och förmår, har den sällsamma förmågan att kan smälta stenhjärtat i människan och föda ett nytt liv i henne. Omvändelsen går ju inte till så att människan avgör sig för Kristus. Fattar ett beslut att nu ska det bli annat av. Nu ska jag bli kristen och omvänd och ny människa. Därav blir det ingen ny människa. På sin höjd kan det bli en ny farisé här i världen. Nej, omvändelsen går till så att Gud låter sitt ord verka ett under. Nya födelsens under. Som människan inte kan ta sig själv. Det räcks en gåva och den påverkar människans hjärta. Så att det skapar den tro som ska ta emot gåvan. En övertygelse väcks. Det är ju inte helt unikt för Guds ord detta, i och för sig inte. Lite grann av det kan vi faktiskt, om vi är observanta, se i det mänskliga livet också. Hur tilltron kan skapas av det som räcks fram. Men Guds ord är unikt på det viset att det innehåller liv och salighet. Och inte bara på sin höjd något timligt gott. Och dessutom är det ett säkert och visst ord. Och säkerheten och vissheten, den har sin grund i att det avslöjar ett en gång för alla fullbordat faktum som har skett för alla människor. Har Gud i Kristus förlåtit alla syndare, alla synder, då kan jag, arme syndare, också vara helt viss. Ty Gud kan inte ljuga och bedra. Han har förlåtit också mig, arme syndare, alla mina synder. Tar vi bort den vissheten, då kan syndaren aldrig vara viss, kan aldrig vara glad, måste ständigt leva i fruktan, i det som Luther kallar ovisshetens monstrum. Dessa medel ska människan alltså ta vara på. Utifrån det faktum att man inte kan omvända sig själv, att det är en Guds gåva, så är det helt bakvänt att dra den slutsatsen. Ja, men då kan jag stänga in mig någonstans och behöver inte göra någonting. Tvärtom, lyssna till ordet. Kom inom ordets räckhåll. Ta vara på Guds stora godhet, och han räcker sina nådemedel till oss. Du är döpt i Jesu namn. Du får höra ordet rikligen. Du får gå till avlösning. Herren dukar upp sitt bord där han på nytt vill stärka oss, räcka fram för dig utgiven, för dig utgjutet till syndernas förlåtelse. I sin godhet står han hela dagen, bildet talat, och kallar. Låt dig då också hela tiden uppfyllas av hans godhet. Säg inte detta kan jag, detta har jag hört, jag vet hur det är redan. Eller detta behöver jag inte, eller säg nu har jag inte tid, och så vidare. För här är det inte ett tomt ord som inte angår oss, utan det gäller era liv. Guds ord är det som håller oss andet vid liv och leder oss steg för steg emot, på den smala vägen till himmelen. Utan det stapplar vi och faller. Så rotfast i tron är ingen människa här i världen att nu i alla fall har jag nått så långt så nu klarar jag mig på egen hand. Då slutar det i avgrunden. När det gäller lagen och ett nytt liv som människan inte kunde prestera själv, så sa vi att Guds ord gör ett under med människan. Och det är ju det att den som har blivit av Guds ord född på nytt, omvänd, troende, där har det också skett att det nya livet har kommit, att hon fått ett sinne som vill följa Guds lag, som frivilligt, utan tvång, vill göra vad gott är inför Herren. Det är ofullkomligt och skröpligt på alla vis på det, men det nya sinnet finns där. Det är inte olust och tröghet längre, inte något tungt som vilar över, utan tvärtom den käre faderns vilja. För även där har ju Jesus gått före oss. Se, jag kommer, i bokrullen står skrivet om mig, att göra din vilja, Gud, är min lust. Den anden har han implanterat i alla sina troendes hjärtan. Tyvärr finns den gamla människan kvar. Så alltså står det ständigt en strid inom den kristne mellan anden och köttet i olika grad. En kristen kan ju bli ibland missmodig och förundrad att det ska vara på det viset. Men misströsta icke, mina vänner. Detta är faktiskt ett tecken på att det finns en ny människa och ett liv hos den icke pånytt födde. Där ingen ny människa finns, där finns det ingen strid mellan den gamla och nya människan. Skulle den striden upphöra helt och hållet, så är det inte ett tecken på att nu är jag genomhelgad helt och hållet. Utan tvärtom, nu har jag fallit ur nåden. Må ropa till Gud att få komma tillbaka. Vänd åter till dopets nåd. Det kan alltså vara variera, skifta där i tron hos människan. Och tron kan stundom vara stark, den kan vara svag. Men kom ihåg en sak. Gud väger aldrig din arma tro. Det finns en bättre grund för att finna frid och ro. Även den allra svagaste, nyupptända tron är lika fullt en saliggörande tro. För den tror på Jesus Kristus, den tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Och utifrån detta så kommer också på nytt det nya livet, det vi kallar helgelsen, en omvandling av människan till stånd. Och därför så är det också viktigt att man inte blandar ihop här lag och evangelium. Lagen, den för inte något gott med sig åt människan. Den endast kräver, den fördömer. Och den måste få stå där i all sin stränghet. Det går inte att pruta av den minsta lilla på den. Gud låter inte pruta en hårsmån på sin vilja. Och till följd av detta så måste också syndaren som är krossad av lagen och finner att det finns ingen utväg där också få omvittnat för sig evangelium om Guds nåd i Kristus. Det fullkomliga, villkorslösa evangeliet. Det får inte läggas in något om och men där. Till hur skulle den som är död kunna bidra till att göra sig levande igen? Då blir det misströstan bara. Men när istället detta får komma och väcka tron hos människan, får höra inte du kan bli frälst, du kan få dina synders förlåtelse, utan Herren Jesus Kristus har fullbordat allt för dig. Han bjuder dig nu tro evangelium, tro Guds fria gåva, omvänder och tro evangelium. När den nya födelsen, som vi sa, har ägt rum, för det är bara evangelium som kan åstadkomma det undret, då följer helgelse, goda gärningar, hur ofullkomlig den än må vara, så får hon alltså sin lust i Guds lag, som det står i första Saltarsalmen. Och när Paulus säger, gör vi då lagen om intet genom tron? Nej, bort det, vi gör tvärtom lag gällande. Så är det nu detta sker, efter omvändelsen, när människan har fått ett nytt sinne och en ny håg och frivilligt vill göra efter Guds vilja och göra Guds lag. Då gör vi genom tron lagen gällande. Och därför är det också så allvarligt om vi börjar på inskränka på evangeliet och börjar hänvisa människan till någonting inom sig själv. Då kvävs helgelsen. Och då kvävs också frimodigheten. Då blir det ängsligt. Då kommer man tillbaka in under träldomen. Detta var på väg att ske i Galatien. Och vi vet hur Paulus kraftigt varnade för detta. Hur man förlorar Kristus om man börjar på så. Tvärtom. Världen i Jesus rättfärdig är vorden. Till världens alla människor hör också du och jag. Och därför så är det sån tröst också att vi som alla är Adams barn, varenda en av oss, vi får också vara Guds barn för Jesu Kristi skull, Kristi medarvingar. Precis som det brukar sägas, du må vara hurudan du än vill, så är du i alla fall dina synder förlåtna. Och vem vill nu vara så dåraktig att man förkastar detta evangelium om Guds nåd och syndernas förlåtelse i Jesus Kristus? Låt oss istället med troende hjärta lovsjunga Gud för hans stora nåd. Och det tycker jag att vi gör innan att stå upp och sjunga psalm 405.